Hej, välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jörgen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambuilding, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter, både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera Folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach. Genom att låta hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella Folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I det ingår att stödja framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det. Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Dagens gäst är Yannick Trigaro. Yannick Trigaro, stort välkommen till Coach Meet Coach.
Jättekul att vara här.
Född i Gunnared utanför Göteborg.
Ja.
Stämmer det?
Ja, det stämmer. Först bodde jag i Rannebergen. Och sen när jag var 12 flyttade jag till Hammarkullen.
Okay.
Så det är Angered.
Det är Angereds område i alla fall.
Ja.
Ja. Göteborg hela ditt liv.
Ja, Göteborg hela livet.
Hela livet. 42 år. Du var en talangfull höjdhoppare som kom 10 på junior-VM i Sydney 96.
10, ja, precis.
10, hoppade 2,19 som högst.
2,17.
2,17.
Jag ska inte ta i här nu.
2,19,
ja,
sorry.
Vi är ju statistiknördare i fridrotten, så att, nej, 2,17. Det är ju för övrigt var samma som Melvin Lyckeholm precis hoppade.
Han hoppade nu,
ja. Så att, ja. Den lille skiten.
Han blev bra, han. Startade tidigt och gick över som ledare och tränare. Har tränat massor med framgångsrika friidrottare, bland annat Christian Olsson, Kajsa Bergqvist, Emma Gren, Linus Törnblad och Alhaji Djeng, för att nämna några. Utsett årets idrottsledare i Sverige vid 2 tillfällen, och du har som coach varit med och bidragit till att dina adepter tagit massor med medaljer för Sverige i både OS, VM och EM. Yannick, stort grattis till en härlig coachkarriär so far.
Ja, alltså tack. Det är, när man tänker tillbaka på vad jag har varit med om, så är det ju faktiskt häftigt.
Ja, det är fantastiskt bra. Nuläget, du är anställd av Örgryte IS som du har varit så mycket innan också. Hur ser coachinglivet ut just nu?
Ja, men just nu är det kanske... Alltså, det har aldrig varit så här intensivt som det är nu. Jag hade några år där jag var lite off. Men nu är jag liksom 110% tillbaka och älskar verkligen det här. Tycker också det har varit skönt att liksom haft en liten dipp. För allting gick ju så himla fort i början och det gick så himla bra. Och så tog jag kanske det lite för givet. Och liksom, man har blivit äldre, man har gått igenom någon form av livskris. Och nu känner jag mig mycket mer, alltså, tryggare och också har kommit underfund med att... Alltså, jag är ju en grym friidrottstränare liksom, och jag har min bakgrund, all den erfarenheten jag har fått med mig på vägen, jag ser verkligen fram emot att fortsätta och använda den.
Det ska bli väldigt spännande, vi ska prata mycket om det. Du blev tränare vid 21 års ålder. Kan du berätta lite om varför det blev så?
Ja, alltså det var ju egentligen att Viljo Nousiainen då, min tränare, han funkade ju rätt mycket som pappa också. Han dog 1999. Och då tränade jag ju, han tränade även Christian Olsson.
Trestegshoppare, väldigt framgångsrik, som vi kommer vidare till.
Ja, precis. Och då var, alltså jag är 2 år äldre än Christian. Så jag var ju 21 år då. Det fanns ingen annan tränare som jag egentligen kände att jag kände för att träna med. Så jag bestämde mig för att börja träna mig själv. Mm. Och då frågade Christian om inte han kunde hänga på min träning. Vi hade kört ganska mycket tillsammans. Mm. Och då, som man säger, på den vägen är det. Mm. Först i början var jag ju bättre än honom. Mm. Men den sommaren 1999 så utvecklades han extremt mycket. Mm. Och gick om mig. Så det var ju väldigt... Men det var svårt, för jag var lite osäker på om jag skulle fortsätta min egna karriär. Jag hade haft väldigt mycket skadeproblem. Samtidigt så blev han väldigt, väldigt bra. Och många såg nog han som en av de största talangerna som har funnits. Mm. Och det är klart, det skyndade nog på lite grann processen att jag kände att det är tränare jag ska bli. Så att det är ju redan året efter, så år 2000 så kvalade ju han till OS. Mm. Mm. Och då när han gjorde det så kände jag väl mer eller mindre att jag har mer att ge som tränare. Att kunna jobba på den nivån som liksom har varit min dröm hela tiden egentligen, att nå världseliten.
Du gjorde analysen att som tränare så kan jag nå världseliten, men som adept så kommer jag inte kunna göra det.
Ja, så var det. Mm.
Och det har du aldrig ångrat?
Nej, faktiskt inte. Alltså jag kan ju ibland så här fundera på, hade jag kunnat hoppa 2,20 i höjdhopp? Ja, det tror jag. Mm. Men hur högt hade jag kunnat hoppa? Det är klart att jag liksom tänker på det ibland. Mm. Men att jag hade hoppat 2,30, det tror jag inte på själv. Så att,
hur var det med Patrik Sjöberg vid den tidpunkten? Han var inte med i den träningsgruppen, utan han hade sitt eget rejstår.
Ja, han hade väl liksom slutat i stort sett ja. Liksom. Mm. Det var verkligen så här i slutet för honom. Mm. Men Patrik har betytt väldigt mycket för mig faktiskt på flera olika plan. Mm. Men han, under en period så var han ju nästan som en storebror för mig, och jag har fått väldigt mycket positivt av honom. Mm.
Jag tänker ibland så här, det här med friidrott, att man då som friidrottstränare så har man många adepter som är inom olika grenar på friidrott. Längdhopp, tresteg, höjdhopp och så vidare. Vad går gränsen för det? Hur många olika grenar i friidrott kan man behärska och vara coach för?
Bra fråga. Alltså det finns ju som sagt liksom tekniska egenskaper som är olika i olika grenar. Och det skiljer sig ju väldigt mycket. Men jag tänker en maratonlöpare mot en andra ytterligheter, kanske en kulstötare. Mm. Det är ju helt olika idrotter egentligen.
Verkligen.
Samtidigt är det ju alltså en människa som ska få ut sin kapacitet på det den håller på med, och just de mentala delarna är ju väldigt lika. Mm. Mm. Friidrotten är ju just det där att man tränar ofta tillsammans med andra personer, men man gör individuella insatser liksom hela tiden. Mm. Och just det där samspelet mellan både, jag menar, friidrott är en individuell idrott, men vi behöver att skapa team på olika sätt för att inspireras och hjälpa varandra.
Vi kommer in väldigt mycket på de ämnena lite senare. Mm. Hur många olika grenar har du varit coach för inom friidrott?
Ja, men alltså grejen är ju nu, jag tror också att det har ju med mognad och kunskap, och ju längre man håller på desto mer lär man sig ju. Nu har jag ju börjat träna Fredrik Samuelsson, började jag träna efter VM i Doha. Mm. Så han flyttade till Göteborg i stort sett direkt efter VM förra året. Mm. Och han är ju 10-kampare. Mm. Och från början var det ju tänkt att vi skulle ta hjälp med kastgrenarna, för jag har inte den kunskapen. Mm. Jag har inte haft det. Mm. Men och sen, jag är också kontrollmänniska och gillar att ha kontroll över vad som sker i helheten. Och när personerna som skulle hjälpa oss, när de inte finns tillgängliga då det passar för helheten, så blir det ju ändå att jag börjar ta mer och mer ansvar på de delarna. Så att jag börjar ju lära mig ganska mycket. Jag är väldigt ödmjuk liksom mot uppgiften. Mm. Men så nu är det ju, Alltså det är ju, hoppgrenarna har ju funnits där naturligt från början i och med alltså att jag höll på med de grenarna. Mm. Och att jag levde så tätt inpå tillsammans med Viljo och Patrik som gjorde att jag fick det. Alltså där har jag ju det här liksom i ryggmärgen. Jag vet hur saker ska kännas själv och jag har sett Patrik liksom på världselitnivå så nära i många år. Så det har ju funnits naturligt från början, men så för att kunna hoppa riktigt långt i längdhopp framförallt så behöver man ju också vara väldigt snabb.
Mm.
Och innan jag började träna Tobias Montler som jag nu då, som är min bästa atlet eller adept eller vad man ska säga just nu då, så har det ju varit mest fokus på tresteg och höjdhopp. Och där behöver
och
Tobias är längdhoppare och de som jag har tränat innan har varit mest liksom höjdhopp och tresteg. Och höjdhopp och tresteg behöver man inte vara riktigt lika snabb. Det är hoppstyrkan att kunna stå emot i ett upphopp och i trestegshoppet också är viktigare än snabbheten. Men när det är du måste ju ändå vara ganska snabb för att kunna hoppa nästan 18 meter i tresteg också.
Mm.
Och löpning är ju något som ingår i friidrotten hela tiden. Men när Tobias kom så har också sprinten, för det är väl korrelationen mellan ansatshastighet och hur långt man hoppar i längdhopp är väldigt hög.
Mm.
Så att nu, jag vill ju också att han ska se sig som en sprinter lite grann.
Man tänker sig så här att de här grenarna som handlar om att springa fort, hoppa högt och hoppa långt, där finns ju ändå viss form av connection kan man säga rent logiskt så, men och kasta spjut och slägga och diskus exempelvis då, eller att springa väldigt väldigt långt, där är det en väldigt stor skillnad på tekniken då kan man säga.
Ja,
men när du då tar dig an nu då en 10-kampare kan man säga då att då får du lära dig spjutteknik från grunden för att kunna träna honom, och då antar du den utmaningen och lär dig allt det som behövs för att kunna det rent tekniskt.
Ja.
Mm. Och det är en otrolig härlig ska vi säga, attityd och ambition att inte vara rädd för det, utan att det här ska jag lära mig, det är inga problem. För jag förstår ju att själva det fysiska och det mentala inom friidrotten, där kan man träna ganska mycket tillsammans, olika grenar. Men när vi kommer på det tekniska så måste det skilja ganska så mycket.
Ja, men det skiljer mycket på det fysiska också.
Mm.
På just en långlöpare till exempel.
Ja, såklart. Mm.
Men jag gillar utmaningar. Mm. Och just det här, jag tror ändå att det finns alltså kedjor, alltså när en fot träffar marken, hur energin och kraften går vidare upp i kroppen så att man kan liksom använda kraften.
Mm.
Det är ju, det sker ju i kastgrenarna också.
Mm.
Ett utkast så att säga är, och det tror jag ändå är någonting som jag har en talang för.
Mm,
Att kunna, också har lärt mig.
Kunna se det. När man pratar med andra inom friidrotten, så vad är Yannicks starkaste sida? Förutom att han är en väldigt god människa så har han otroligt bra öga för friidrottsdetaljer. Det är omdömet som det blir ofta om dig. Stämmer det eller?
Ja, det är ju kul att höra.
Mm.
Men det är, jag gillar detaljer.
Mm.
Jag tror också väldigt mycket på, det är det som jag tror liksom är min styrka, att få folk att prestera bra också. Att tro på det man gör.
Mm.
Och bara så, även om man inte är bäst i världen, så tror jag att om man liksom förfinar tekniken och får en 100% timing i en isättning, och man kan få med sig 100% av den kraften, då tror jag man behöver inte vara bäst i världen för att ändå, alltså man behöver inte ha den bästa fysiken och bästa talangen, du kan ändå bli väldigt, väldigt bra i alla grenar.
Mm. Och Stefan Holm ett par exempel på
det? Ja, men han är ju den som är häftig att lyfta fram på det sättet.
Mm.
Jag har ju inte tränat Stefan, men jag har ju följt Stefan i hela hans karriär och vi är väldigt bra vänner. Alltså han är nog den som har fått ut mest. Han kanske inte gillar att höra det själv. Men,
det var det namnet som poppade upp i mitt huvud också.
Men att Stefan
direkt
har hoppat 2,40 höjdhopp, en kille som liksom har problem att hoppa 1,50 i stående höjd. Alltså det är så här, Jag tycker det är häftigt.
Mm, det är bra. Vi släpper det. Vi får inte bli allt för tekniska i den här diskussionerna, för då kommer vi aldrig komma vidare. Det är trots allt ledarskapspodd. Och om vi då tittar på när du då började som ledare och under den här resan som du har varit som ledare. Förebilder som du har haft som ledare, coach och tränare. Och varför har det varit dina förebilder?
Alltså det är klart att Viljo, han poppar ju upp först. Han hade ju en förmåga att ja men alltså när vi var och tränade så bara trollade han fram övning på övning på övning som utmanade oss att använda våra kroppar liksom för ändamålet. Om man hade ett tekniskt problem så skapade han en övning som gjorde att så fick man göra den övningen massa gånger. Och så gick vi tillbaka till höjdhoppet till exempel och hoppade med full ansats. Och då kunde man komma ihåg den övningen man hade gjort. Mm. Och då kunde man få med sig det i helheten. Mm. Och just det där, att ha fått vara med om det och sett hans lekfullhet så att säga i det där. Mm. Och att våga vara impulsiv och följa, liksom, om jag ser någon träna. Och jag känner lite grann att det här och det här vill jag få till bättre. Och liksom gå ifrån min planering ibland. Och det kanske dyker upp en ny övning bara helt plötsligt i huvudet. Mm. Att använda den. Mm. Eller att låta dem göra en övning igen kan ju vara väldigt viktigt. Medan samtidigt, jag är ofta så här, jag tycker om att hela tiden utmana och komma med nya övningar och nya rörelser så att även mångfalden att det blir mycket nytt så att man inte bara repeterar heller är ju någonting som jag tror väldigt mycket på.
Att vara friidrottstränare på det sättet, det är en mix av att ha någon form av fundament utifrån ett övningskartotek med sätt att jobba som är så att säga statistiskt säkerställa att här blir vi bättre på det och det. Men det är lika mycket att vara kreativ och hitta på nya övningar och nya rörelser som ska locka fram nya typer av träningar.
Ja, men du säger det väldigt bra. Jag är helt 100% enig. Ja. Jag tror ju ändå någonstans att man brukar ju dela in tränare, lite en friidrottstränare framförallt i de som är så att säga kreativa och mer konstnärliga och lite mer flummiga. Och de har ju ofta lite svårt med att göra planeringar och föra statistik och utvärdera saker. Liksom. Det blir lite mer på måfo. Mm. Medan den andra delen är ju de då som är väldigt planerade, har räknat ut exakt hur många saker man ska göra saker och ting. Man följer sitt Excel-ark. Liksom. Mm. Och jag är ju nog mer den här konstnärliga, men har lärt mig under alla årens gång att just själva planeringen och utvärderingen, alltså det här är ju väldigt, väldigt viktigt att ha med sig för att kunna förstå och även dra slutsatser över vad man har gjort så att man kan förbättra i framtiden.
Men det är ofta så, det är precis som i fotboll, när de här två världarna möts och du hittar rätt balans mellan de två, det är då det blir den stora succén.
Exakt.
Det är samma sak i friidrott.
Ja, och jag får väl kämpa lite mer då med just planeringen. Men jag har verkligen blivit bättre och bättre på det hela tiden.
Har vi någon mer förebild än Viljo?
Ja, alltså det Jonathan Edwards dök upp också. Mm. Han har ju fortfarande världsrekordet i tresteg, om ingen vet vem det är.
På Ullevi, va?
Ja, på Ullevi, ja. Mm. På VM 1995 här. Mm. Men alltså för Christian kom ju fram väldigt snabbt då, från ingenstans till världseliten. Och då var ju Edwards alltså våran gud. Alltså han var en jättestor idol och vi tyckte han var hur häftig som helst. Både jag och Christian sålde program på Ullevi 1995 som små pojkar och liksom såg Edwards slå världsrekordet där. Och att sen helt plötsligt få vara med på samma tävling som honom. Han verkligen liksom välkomnade oss på ett väldigt, väldigt ödmjukt och schysst sätt. Och det betydde väldigt mycket. Och han även så här, jag några tävlingar när han inte hade någon coach med, så fick liksom jag hjälpa honom lite grann och så här. Och det, hans sätt att vara har verkligen inspirerat mig väldigt mycket.
Det går det lite mer på ledarskapet, ja, men på Viljo går det mer på så att säga, det träningstekniska.
Exakt.
Om man tittar på allt som du kan idag, Jannik, vad har du lärt dig alla de här sakerna?
Ja, men alltså, jag brukar tänka så här att när jag var liksom ung då, började med friidrott och fick börja träna med Viljo och göra alla de här övningarna, och under hela alla de åren jag fick även följa med Patrik Sjöberg på stora mästerskap och träningsläger och få se andra i världseliten. Jag var ju, hade ju förmånen verkligen att få kunna göra det. Från att jag var 13 till jag var, tills Viljo dog då när jag var 20. Alltså den, det som jag, allt det jag liksom lärde mig där, det blev på något sätt som ett filter, en grund att stå på. Så när Viljo dog och jag var ensam, och jag liksom, jag fick ju massa nya idéer, och jag har ju gått massa utbildningar. Och framförallt tänker jag på en, alltså SOK tillsammans med Svenska friidrottsförbundet skapade någonting som heter coachprojektet, som bildades efter OS år 2000. Och det pågick i 4 år fram till OS i Aten 2004. Och det var egentligen att de bästa tränarna i Sverige träffades och diskuterade och lärde av varandra. Och Nils Egil Rosenberg, en legend kan man väl säga, som höll i det tillsammans med den dåvarande förbundskaptenen Ulf Karlsson. Men alltså, alltid när vi diskuterade, så att säga, det kunde vara allt från ledarskap till teknik till fysik, då det fick ändå gå igenom det filtret som jag hade fått med mig från tiden med Viljo. Och ju mer saker, alltså varje gång jag lär mig någonting nytt, så innebär nog det också att det här filtret förändrades lite. Men det är ändå, jag vill ändå säga att den grunden jag fick av Viljo, det filtret som jag hade skapat under de åren, är ju grunden till att jag har kunnat lära mig och ta till mig rätt saker.
Det var ett otroligt bra fundament, såklart, så att växa upp i det. Men det är kul att höra att även den här typen av nationella samlingar som man har i olika idrotter, att det har betytt mycket för dig.
De 4 åren tillsammans med, alltså så här, en grej var att man skulle bjuda hem en tränare en helg hem till sig. Och då kommer jag ihåg att det var Benke Blomqvist som tränade systrarna Kallur då, som kom till Göteborg här och bodde hemma i min lägenhet en helg och lagade mat tillsammans och liksom snackade om livet. Och när jag skulle åka och hälsa på någon annan, så fick jag åka till Växjö och bo hemma hos Agne Bergvall och hans familj. Och alltså, det gör ju att man lär känna varandra på ett djupare plan.
Absolut.
Och alla vi tränare som var med i det här projektet lärde känna varandra på ett djupare plan. Och det skapade ju en trygghet som gjorde att vi litade på varandra. Att vi, när vi diskuterade då träning, och så, då kände man att det här gör vi, det är välvilja rakt igenom. Det finns ingen prestige.
Nej, det är väldigt bra.
Och det här smittade av sig, tror jag, också på de aktiva som vi tränade. Alltså, Agne visste vem jag var. Då kände han ju att, Janne, kan du kolla på Carolina Klyft då, liksom, när jag kan inte hänga med på den här tävlingen. Kan du hjälpa henne där?
Och här finns det inte någon så här konkurrens på det sättet mellan IFK Växjö, KA2, Örgryt, you name it.
Jo, men så sättet, kan det ju ändå vara. Alltså, håller man på med samma gren så är det ju mycket prestige. Ja. Jo, så är det ju även inom träningsgruppen. Ibland har jag 2 killar som hoppar 3 steg som är ungefär lika bra. Så det är klart att det blir en liten liksom, tävlings... Man vill vara den bättre. Och det finns även... Jag tror nog också att de bästa friidrottarna i landet lite grann tävlar om, även om de håller på med olika grenar, Liksom tävla lite grann om vem är det egentligen som är bäst. Mm. Även om Daniel Ståhl kastar nu då jättelångt, så känner säkert Armand att amen, jag är ändå bättre än dig. Ja. Så där finns det nog ändå någon liten... Så
här, men i ledarskapsutvecklingen mellan ledarna och tränarna emellan, så lommar det åt sidan i den här typen av diskussion.
Alltså grejen, jag tycker inte att man behöver lämna det åt sidan. Det är inget negativt med... Jag tror att det är någonting positivt, och det är lite grann det som jag tror också friidrotten är väldigt bra på. Mm. Att utnyttja det här som någonting positivt, och bara för att man får stryk. Så det är ju egentligen att misslyckas eller att få stryk, så att säga. Det är ju då vet man att jag måste bli bättre. Mm. Så det är någonting som jag tycker är väldigt positivt.
Mm. Nej, men det är mycket intressant. Vi ska gå vidare lite grann på det här med ledarskapsdelen då. Ledarskapsfilosofi, coachingfilosofi. Det är väldigt vida begrepp och breda begrepp som kan innefatta mycket. Kan du berätta lite om din filosofi på ledarskap och coaching?
Det är som du säger, det är väldigt svårt. Men alltså, vi har en väldigt enkel, man kallar det motto eller vad det nu är. Liksom. Det är så att jag vill få alla jag tränar att nå 100% av sin egna förmåga. Mm. Och det är ju orättvist friidrott. Har man fysiska förutsättningar, alltså, ja, man är född med väldigt mycket snabba muskelfibrer, liksom, typ 2x, så då är man snabbare än någon som inte har så mycket snabba muskelfibrer. Men och därför är det också det som är häftigt, att man kan ju välja olika grenar. Har man väldigt mycket långsamma muskelfibrer, då kanske man ska hålla på med långdistanslöpning. Mm. Och då orkar man väldigt länge istället. Men som sagt, alla kan inte bli bäst. Men jag tycker att, jag tror så här, den som jag har lyckats nå längst, jag är inte helt säker på det här såklart, liksom, men det är en kille som heter Joel Spolén som hoppar 2,22 i höjdhopp. Mm. 2,22 tycker jag är väldigt bra. Mm. Alltså, men det är inte världselit. Det är en Europa-elit, men man kvalar inte till något internationellt mästerskap på 2,22. Men att Joel hoppar 2,22 och har hoppat över 2,20 sex gånger. Jag tycker utifrån hans förutsättningar och hans kropp och liksom så som han var när han var yngre, så tycker jag det är väldigt häftigt att han har kunnat bli så bra. Medan sen Christian Olsson såklart har liksom tangerat världsrekordet inomhus och vunnit OS-guld. Han skulle ju kunnat hoppa 18 meter. Mm. Och jag hade ju gärna velat få ut lite mer hos honom. Alltså det är klart att han har fått ut jättemycket av sin kapacitet också. Mm. Men jag tror du förstår poängen. Och det är lite det som driver mig verkligen. Mm. Samtidigt vill jag ju jobba med talanger. Jag vill jobba med folk som kan bli... Alltså det är också... Eftersom jag kräver väldigt... Att få någon att nå 100% av sin förmåga, det kräver ju att man måste skapa en livsstil.
I skapandet av den livsstilen, utifrån ett demokratiskt kommunikationssätt eller ett auktoritärt kommunikationssätt eller en situationsanpassning, vad är ditt sätt att arbeta och tänka där?
Ja, men jag är demokratiskt. Mm. Samtidigt är det så här att om du går ut och festar varje helg och liksom superskallen av dig varje helg, så alltså det är ju, jag kan inte säga att du får inte göra det. Jag kan vända på det. Om du vill göra det, liksom gör det. Liksom, kom igen, bara gå ut och ha kul. Men det är ju inte gynnsamt för dig. Nej. Du förstör ju för dig själv. Mm. Och kom inte till mig och säg då liksom att du gör 100%, att du verkligen satsar så bra som möjligt för att du ska kunna bli så bra som möjligt. Kom inte och säg det till mig. Så att det handlar ju mer om att du själv måste ta ansvar för vad du vill. Mm. Och jag utbildar ju hellre liksom och talar om för vad jag tycker är bra val och vad jag tycker är dåliga val. Men jag tvingar aldrig någon.
Är det något mer kring det här med coaching och ledarskapsfilosofi som du känner att det här är mina ledstjärnor och värdegrunder runt det?
Ja, men jag tror ju att det handlar väldigt mycket om att skapa sig rätt attityd, och det hänger ihop med att man har en rätt livssituation. Mm. Att skapa sig ett liv där det är möjligt att göra en full satsning. Mm. Och det handlar ju, alltså man kan jobba, man kan plugga, man kan göra båda, men det gäller att ändå ha tid till att kunna träna och återhämta sig. Mm. Och sen att göra rätt val liksom hela tiden.
Tror du det skiljer sig att vara tränare för friidrottare som oftast är så att säga, individuella idrottare på det sättet utifrån den delen med så att säga, motivation, att vara självgående och så vidare. En exempelvis en idrottare i en fotboll, hockey, handboll, bandy som en lagsport.
Tror ja, du? Jag tror det är jättestor skillnad. Mm. För att en individuell idrottare kan inte gömma sig någonstans.
Nej.
Ja, alltså, det räcker den kommer till träningen. Så ser jag hur han mår eller hon.
Mm. Mm.
Och när den börjar... Alltså kroppsspråk, när den börjar jogga och värma upp. Det är klart att en fotbollstränare också ser det. Men det är väldigt mycket lättare att gömma sig i gruppen.
Mm, mm.
Och om man inte mår bra, då är det mycket svårare att gömma sig så att säga.
Mm, mm.
Så att jag tror det är stor skillnad.
Mm. Nej, jag håller med också där. Det är bra. Då kommer vi in på en sak som hänger ihop i den här delen som du har pratat med. Nämligen det här med lagande och gruppdynamik. Då. Friidrott är ju oftast, om det då inte är stafett, en individuell idrott. Men ändå så tillhör man då en grupp, en klubb, en träningsgruppering. Hur jobbar du och hur är ditt tänk med det här med lagande och gruppdynamik?
Alltså jag brukar så här... När man kommer till träningen så kan man ju välja vad man har för attityd när man kommer. Och kommer du och är trött och hänger med huvudet och är seg så att säga, då drar du ju ner energinivån i gruppen.
Mm.
Och alltså det är inte okej att göra det. Alltså det är okej att göra det en gång, men två gånger att göra så är inte okej. Så att man kan, även om man har haft en tuff dag och man är lite trött och hängig och sådär, så kan man faktiskt ändå rycka upp sig och ha en positiv attityd när man kommer.
Mm.
Och kommer det en positiv person till gruppen, då blir det kul att träffa den här positiva personen, och då höjs ju energin i gruppen. Så, och det, den där positiva energin som man får tillbaka är ju faktiskt äkta.
Mm.
Och det gör ju att du kan vara trött när du kommer till träningen, men när du väl har träffat dina kompisar och ni börjar värma upp, och så kan du helt plötsligt vara fylld av energi.
Mm.
Och det är ju grunden på något sätt. Mm. Att man har den inställningen att man vill göra på det sättet.
På vilket sätt jobbar du då för att skapa den här atmosfären där man verkligen kommer till träningen och bidrar med grupp med energi till gruppen varje dag? För det är ditt ledarskap också som bidrar med det.
Ja, men jag tror att alltså hur jag är spelar väldigt, väldigt stor roll.
Mm.
Alltså att jag måste ju ha en energi. Jag behöver inte vara överdrivet liksom positiv eller sådär. Men jag har tänkt på det ibland i vissa perioder när jag har varit trött. Så ofta vi samlas här i friidrottens hus på höjdhoppsmattan.
Mm.
Och så lägger jag mig på höjdhoppsmattan där och liksom väntar på att de aktiva ska komma. Om jag ligger där och liksom är helt liksom trött och de kommer, det är ju inte så bra.
Nej.
Så jag vill helst inte ligga på den. Även när jag sitter på den ibland påminner jag mig själv att nej, men ställ dig upp istället. Så,
ditt kroppsspråk sänder negativa signaler.
Ja, alltså, och att jag... Alltså jag brukar prata om nyfiken blick.
Mm.
Det måste jag ju ha.
Mm.
Om jag inte har en nyfiken blick så kan jag ju inte förvänta mig att någon annan har det.
Det är väldigt bra.
Men och det är ju det som också, ju fler i gruppen som står upp och som har nyfikna blickar, då kan man ju inte komma och lägga sig på höjdhoppsmattan. Och man kanske märker det, att oj, jag ligger här på höjdhoppsmattan. Men alltså jag pratar inte jättemycket högt om Alltså den här inställningen. Jag försöker skapa det genom liksom mitt sätt att vara. Och just det här också att när man gör övningar och när man gör saker, så om det är någon som alltså är nere eller liksom, jag tror att den ganska fort märker att den inte får tillbaka min energi. Mm. Jag, alltså om någon inte har energin själv, jag kan vända andra liksom sidan till. Mm. Och liksom jag är inte otrevlig eller sådär liksom, men jag, alltså vill man ha energin, är man nyfiken, då får du 10 gånger tillbaka av mig liksom.
Men där är du väldigt tydlig. Om du ser en adept som tränar med 90% engagemang och energi, då får inte den lika mycket tillbakamälningar som en som är på hela tiden.
Ja, absolut.
Det är det du säger.
Och i vissa tillfällen så är du ju också läge till att säga till någon liksom. Alltså, och självklart är det ju så att mår man dåligt eller man är extremt trött eller har hänt någonting eller så där, då får man ju prata om det.
Mm.
Och då finns jag gärna där för den personen också. Alltså jag är ju, och jag, även det här, alltså att man vågar vara sig själv i träningsgruppen.
Mm.
Det är också någonting som jag tycker är väldigt viktigt. För vi är olika.
Mm.
En del är väldigt extroverta och gillar att prata och skoja och skratta. Andra är lite mer tillbakadragna och lite tystare. Och bara för att en, ofta blir det ju så att om en är extrovert och en annan är introvert, så blir den extroverta lite stressad av att den ena är tyst och börjar prata ännu mer och försöka få, och då blir den tysta ännu mer stressad av att den är så himla på. Och att man lär känna varandra och att man får lov att vara som man är. Det är också något som jag tror är väldigt, väldigt viktigt. Alltså att man, och då känner man det, att man får lov att vara som man är, då känner man sig ju trygg. Och då vågar man också prestera bättre.
Men i din, så att säga, när du strukturerar dina träningsgrupper och så vidare och din tro på utveckling, så är det här med att tillhöra en grupp, även om man är en individuell idrottare, att tillhöra en grupp och känna den gemenskapen är en väldigt viktig del för en individuell idrottares utveckling.
Ja, absolut. Men jag vill säga, för nu har jag ju 10-11 som jag tränar. Och de är ju lite olika nivåer och jag håller på med olika grenar, killar och tjejer. Och det, alltså, det är också ett så här pusslande, ett väldigt pusslande, inte bara på att de ska, du ska köra styrka idag, du ska hoppa längdhopp idag. Då kan ju inte de träna samtidigt, liksom. Du måste ju dela på dem. Men det är även det här just som vi är inne och pratar om, känner jag att den här individen är på ett speciellt sätt som inte funkar så bra ihop med den här individen. Då vill jag helst inte att de tränar tillsammans. Men, och då kan jag känna så här att den här individen som är så här skulle må väldigt bra utav att träna med den här individen. Och då kan jag liksom styra lite grann så att den personen får träna med den här individen, och så smittar dens personlighet av sig lite på den här individen. Så att det, alltså för mig är det verkligen väldigt spännande med hur jag kan använda dem för att plocka fram egenskaper hos dem också.
Det är gruppdynamik i allra högsta grad, ja, även att det är individuell idrott.
Ja.
Det här tycker jag är otroligt spännande, Jannik. Om vi tittar på det här att sätta samman olika åldrar och olika nivåer i samma träningsgrupp, där det skiljer sig enormt mycket mellan. Någon kan vara uppe och vara med på Diamond League och någon nybörjare, men de kommer ändå till samma tidpunkt till träningen och så vidare. Vad är din erfarenhet av att pussla ihop det här?
I vissa liksom så här, personlighetstyper ska det funka hur bra som helst. Inga konstigheter alls. Att två personer, en som är liksom bäst i världen och en som är nybörjare, kan liksom träna hur bra som helst ihop. Medan ibland kan det liksom inte funka överhuvudtaget. Och det handlar ju mer, tycker jag, om personlighet och som vi pratar om, nyfikenhet. En nybörjare som är hungrig och som vill och som bara suger in sig utav världsstjärnans liksom aura. Det är ju, och liksom, det är så himla häftigt att se det. Men liksom om det är någon som liksom inte inte bry sig överhuvudtaget om att den här personen är en av de bästa i världen och liksom jag har en liksom lite dålig attityd, då blir det ju dubbelt negativt. Alltså,
men har du några sådana exempel, positiva exempel där du känt att det här har den världsstjärnan gett med sig med massa energi och den här
Nej, men alltså jag tycker det är egentligen, det är ju det som är som alltid har varit en styrka tycker jag, i både i min träningsgrupp men framförallt liksom i friidrotten i stort. Ja, men bara tänker på en träningsdag i friidrottens hus där vi är varje dag, eller på Slottsskogsvallen. Hur några av de bästa friidrottarna i världen är där och tränar samtidigt som ungdomar kan se på dem. Och det är jag vet ju att det är en del av ungdomarna som har de här bästa friidrottarna som förebilder och idoler, och att få möjlighet att vara nära dem och se dem och titta lite på hur de tränar inspirerar ju väldigt mycket. Men även så här på träningen, att jag gillar ju lite så här utmaningar och tävlingar mot varandra. Och så jag jobbar ofta med olika så här handikappsystem, eller, och det är ju så här, om någon som är yngre, en yngre kille eller tjej har ju kanske ibland lite lättare att slå personliga rekord så här på träningen mot en etablerad som hållit på i många år. Och jag menar, om den unga sätter pers på träningen, så då kan ju inte den, även om det är 2 meter kortare i stående femsteg till exempel, eller 5 meter kortare, så har ju den ändå persat, och det har ju inte du gjort. Du får skärpa dig.
Precis, ja, men det är väldigt spännande. Kan du tänka, vi pratar om här att det är viktigt att de passar ihop i en grupp. Att deras personligheter fungerar någorlunda om de ska tillhöra en grupp tillsammans. Kan du tänka dig att inte ta in en stor friidrottstalang i din träningsgrupp för han, på grund av att hans karaktär absolut inte passar in i träningsgruppen?
Alltså det är ju dubbelsidigt, för att om han har en sån negativ karaktär som du försöker beskriva nu, så ser jag en väldig potential i det, att ändra den negativa karaktären till en bättre karaktär. Och då tänker jag i min värld att den skulle kunna prestera ännu bättre om den mår bättre. Så att det är en utmaning då som jag gillar. Samtidigt som det då är också en, hur stark är den här personen? Kommer den förstöra gruppdynamiken totalt?
Exakt, det står på andra sidan.
Ja, det står på andra sidan. Så att det finns inte ett enkelt svar på det. Jag måste fundera igenom det, och vem det är och om det är värt det.
Det är i alla fall värt att fundera på.
Ja, det är värt att fundera på.
Det är väldigt bra. Samhällsutvecklingen går ju framåt på olika sätt, och rent generellt så blir det väl mer och mer ett egoistiskt samhälle. Det kan man väl kanske inte blunda för, och att en ny generation är lite mer jaget än laget i tänket, och det kanske även gäller friidrottskaraktärer. Hur har det påverkat din roll som friidrottstränare? Eller till början med, håller du med?
Jag sitter lite tyst här. Jag funderar lite. Alltså jag accepterar ju inte det.
Nej, det är bra.
Nej, men jag, alltså så här.
Du accepterar inte att det är så? Eller?
Nej, men alltså att vara självisk, vad är det? Alltså jag vill att man ska kräva att man får det man behöver. Om du gör jobbet. Alltså om du är då på högsta nivån och du kräver att jag ska få full uppbackning i min, det tycker jag är en självklarhet. Och där vill jag att man då ska vara egoistisk lite grann i det läget. Men du kan inte, du är inte värd mer som människa än någon annan, bara för att du är bättre än någon annan på att hoppa längdhopp till exempel. Och där är det någonstans en balansgång då, för liksom, varför är du egoistisk? Handlar det om att du vill bli bättre själv, eller är det för att du ska hävda dig och att du egentligen har dåligt självförtroende? Om det är så att du egentligen har dåligt självförtroende och behöver uppmärksamhet, liksom, så då är det fel anledning. Gör jobbet istället. Så att men jag tänker ju också mycket, jag tror att det är ganska svårt att vara 18 år idag. Mm. Man kommunicerar ju väldigt mycket via sociala medier och via telefoner och så här. Liksom, man pratar inte med varandra riktigt på samma sätt längre.
Nej.
Och det skapar nog lite problem. Men jag tycker att jag kan prata med dem jag tränar. Mm. Alltså träningsgruppen är ju en fysisk plats där vi ses och tränar på riktigt.
Mm. Nu är för idrott, som vi sagt innan, är lite mer individuell idrott, så på det sättet så kanske att det blir lika stor skillnad, så kanske det kan vara på en lagbollsport till exempel.
Där. Men just det där att jag vill lära känna dem. Jag vill liksom att gruppen ska lära känna varandra. Och det gör ju att vi faktiskt får en som jag kallar det normal relation. Mm. Mm. Som inte är en sociala medierelation.
Nej, det är nog väldigt viktigt. Ja. Vi avslutar snacket här om gruppdynamik och laganda och så vidare kopplat till dina träningsgrupper. Ibland har du haft adepter som har varit utspridda över hela världen.
Mm, jag gillar inte att träna folk på
Monaco
distans.
Exempelvis, ja. Och ja, Christian, borde han i Australien ett tag, eller hur funkade det?
Nej, men det funkar ju i att de är borta liksom i perioder. Jag tycker så här att är man ifrån varann längre än så här 3 veckor, då kan det börja smyga sig in så här problem. Mm. Mm. Alltså allt från fysiska, tekniska och mentala problem. Liksom. Mm. Och som sagt, jag är en kontrollmänniska. Så att 3 veckor får fan vara nog.
Mm.
Nej, men jag tycker just det här som vi har pratat om lite grann. Med hur viktigt det är att se varandra i ögonen.
Mm. Se och bekräfta varandra varje dag.
Ja, och även då när det gäller tekniken så är det ju mitt öga att kunna se hur de rör sig. Mm. Jag kan skicka träningsprogram. Men om jag inte ser liksom hur, när foten träffar marken, elasticiteten i det, energin i det. Man kan göra en skipping, en övning som de flesta känner till på väldigt olika sätt.
Mm.
Och hur den ser ut är för mig väldigt viktigt då. Mm. Så därför så tycker jag det är väldigt svårt att träna någon på distans. Mm.
Det är en kortsiktig lösning kan man säga. Helt
ja, alltså det funkar ju så här att någon är borta i någon vecka och sen så det är inga konstigheter alls. Nej, nej. Och att ta eget ansvar så att säga som individ är också väldigt viktigt. Så att jag menar att kunna köra enstaka pass själv och det ser jag som en fördel också.
Mm, Det är bra. Du, Jannik, vi ska lite kort, för en kort stund lämna det här med tränare och coachingskapet. Och så ska vi gå över på en punkt här som vi kallar för 5 snabba svar.
Spännande.
Och då får du inte tänka allt för länge, utan vi vill ha ett snabbt, spontant svar. Är du beredd?
Ja, jag är beredd.
Då kör vi. Håkan Hellström eller Lalle?
Oj, Lalle. Ja, jo.
Leipzig grundstadion i Zürich eller Bislett i Oslo?
Leipzig grund.
New York Marathon eller Göteborgsvarvet? Seger.
Jag har ju sprungit båda. Men alltså New York Marathon.
New York Marathon.
Förlåt, Göteborgsvarvet.
Det är okej. Då ska du få en lite mer lokal fråga. Avenyn eller Linnégatan?
Linnégatan. Lätt.
Lätt Linnégata. Sergej Bubka eller Javier Sotomayor?
Aj, det där var svårt.
Det var meningen också.
Det var riktigt, riktigt svårt. Alltså, shit, vad mycket tankar som dök upp där. Måste man svara?
Jajamän. Du får inte svara 1, X, 2.
Sotomayor.
Sotomayor.
Oh, shit, härligt. Var jag okej.
Okay. Det där blev ganska mycket funderingar. Det var bra val.
Ja, det var roliga. Det var roliga 5 snabba faktiskt.
Ja, härligt. Vilken var bäst? Ja, det var den sista.
Jo, men den sista var värst. För alltså Sotomayor är ju ändå så här höjdhopp.
Världsrekord i höjdhopp.
Ja, och alltså, höjdhopp ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Mm. Ja, och, alltså när han var en grym, han är ju den bästa hopparen genom alla tider. Mm. Men han har åkt fast för doping. Mm. Och ja, jag liksom har lite svårt för honom. Medan Sergej då, Stavop tycker också väldigt mycket om. Och han var ju helt outstanding också.
Mm.
Men just också, jag har liksom senaste åren så har det blivit så här med massa typ korruption och med saker som jag känner att jag inte helt, jag vet inte riktigt vad jag har honom.
Jag är så här lite. Det är bra, vi släpper det. Du, vi kör vidare. När man är tränare då på det sättet i en friidrottsklubb och runt en friidrotts adeptsgrupp och så är man väl kanske inte den enda ledaren som är runt en friidrottare idag. Om vi tar en som är med i landslaget som kanske är med och nosar på Diamond League och så vidare. Hur många personer finns det som jobbar runt en friidrottsadept idag?
Ja, men det är ganska många på den. Det är lite olika såklart. En del har en mental rådgivare. Och det där, men det är verkligen inte alla, men en del har det. Och sen så har man ofta en massör eller alltså någon som hjälper en lite med att ta hand om kroppen. Det kan vara en naprapat eller en massör.
Mm.
Och sen så har man ju en tränare såklart, och sen så är det.
Har man bara en tränare?
Nej, alltså det kan vara fler tränare.
Mm.
Och sen finns det en, alltså förbundskapten.
Mm.
Det finns en klubbchef ibland kanske som vill att man ska vara med på olika sammanhang med klubben.
Ja, men det är några stycken.
Ja, men det är några stycken. Mm. Och sen är det ju ens, liksom, ens relationer, ens familj, ens pojkvän, flickvän, ens vänner, ens träningsgrupp. Mm. Alla de där kontakterna man har betyder ju faktiskt någonting. Mm.
Du var inne på förbundskaptenen här. När man är tränare i friidrott, som du i det här fallet då för Örgryte, hur fungerar det då med samarbetet med Tone Klint, med förbundskapten exempelvis, och så SOK och så vidare? Hur funkar samarbetet med dem?
SOK glömde vi för övrigt.
Ja.
De kan också vara med där och vilja saker. Nej, men det är ju lite olika. Har man aktiva, ju bättre de aktiva är, ju ofta blir det ju desto mer kontakt med förbundskapten.
Mm.
Det handlar ju om då att de ska kanske klara en kvalgräns, och då vill man ju ha en bra kommunikation kring vad som gäller.
Mm.
Det tycker jag är väldigt viktigt. Och tydlighet i det är uppskattar jag väldigt mycket.
Mm. Kan det finnas frågor där man är oense med SOK förbundskaptenen om hur adepten ska träna?
Ja, det kan hända i vissa fall faktiskt. Mm. Där SOK kanske då tycker vissa saker. Och kan man som tränare heller inte svara på ens plan och ens filosofi, då är väl också frågorna alldeles alltså befogade. Mm. Ja.
Men vem bestämmer i slutändan?
Det är ju upp till den aktive att bestämma vem han vill liksom lita på och vilken relation han eller hon vill ha tillsammans med tränaren. Men alltså just det här, finns det förtroendekriser, så är det ju väldigt, väldigt negativt. Så att, och då menar jag på alla plan.
Mm, mm.
Så att det behövs ju, om det skulle finnas det, så måste det lösas. Mm. Då måste man prata ut om saker.
Mm. Men du har ju varit med på några exempelvis OS och VM då, när du har varit tränare för exempelvis Emma Gren eller Kajsa Bergqvist eller Christian Olsson. Är det du som då i ett sånt tillfälle så styr hela upplägget under ett mästerskap, eller vad har förbundskaptenen för roll där med de aktiva?
Nej, men förbundskaptenens roll i mästerskapssammanhang är att skapa förutsättningar för att vi tränare tillsammans med de aktiva ska kunna genomföra våra planer optimalt, skulle jag säga. Och då hjälper de ju, liksom, då skapar man ett förläger kanske där man bor och tränar. Och där ska det då finnas bra förutsättningar för träning, bra boende, bra mat framförallt. Mm. Och att vi får hjälp utav medicinsk team, support i de delarna.
Mm. Men där skulle det inte kunna hända att en förbundskapten kommer och lägga sig i.
Nej, det hade varit olämpligt skulle jag säga. Mm. Ja, liksom, om en förbundskapten skulle lägga sig i tekniska eller fysiska detaljer inför ett mästerskap. Mm. Nej, det ska man inte göra.
Nej. Ja, men det
där måste det finnas ett förtroende från förbundskaptenen mot tränaren. Mm. Om det skulle finnas sådana tankar, då tycker jag ju att förbundskaptenen ska ta det med tränaren, men inte då, efter.
Nej. Om vi säger att vi kommer till ett OS och så har Sverige 4 höjdhoppare som har kvalat in på sidan eller domsidan, eller tillsammans både och. Har alla sin egen tränare då? Eller kan man säga att det finns en svensk höjdhoppstränare då på ett OS, eller har varje tävlande sin egen?
Det beror ju på. Alltså, som när jag tränade Emma och Kajsa så på några mästerskap så var jag ju tränare för dem båda. Mm. Och jag menar att de i några mästerskap, till exempel Osaka 2007, så var det 3 kvinnliga höjdhoppare. Då tränade jag Emma och Kajsa och sen så tränade Emil Predan då Ebba Ljungmark. Mm. Så att det kan vara 3, det kan vara 1. Mm.
Är det den aktiva som bestämmer detta helt och hållet?
Ja, men man har om vi pratar internationella mästerskap, då menar jag liksom EM, VM, OS. Då är det, skulle jag säga, till 97%, kanske mer, att man har sin personliga tränare med sig. Mm. Det är sällan att någon förbundstränare, så att säga. Vi har ju en del då, jag har också varit anställd några gånger, några procent av förbundet, att man har ett ansvar kanske för 3 steg i Sverige lite grann, eller för höjdhopp. Men i de sammanhangen så är det ju till 98% hemmatränaren som ändå är med och gör resan hela vägen.
Men om man åker på en GP-tävling i Stuttgart?
Ja, men det kan vara så här, på Finnkampen till exempel är det ju, då är det så pass många med så att då har inte förbundet råd att ta med alla tränare till alla. Mm. Och då får man ju hjälp. Och, alltså jag hjälper ju ibland folk som inte har med sig sina tränare på, det kan vara folk jag känner, eller så är det någon som bara som kommer fram på en längdhoppstävling, senast nu på Bauhausgalan i Stockholm. Norsk längdhoppare Ingar Kiplesund, hans tränare Frank, som jag ändå känner en del, kunde inte följa med. Mm. Och då frågar han mig om, kan du hjälpa mig?
Mm. Ja, men det är bra.
Och då hjälps vi ändå åt på det sättet. Och en del säger nej, men jag hjälper till så gott jag kan. Sen är det såklart att är det för många som frågar och det blir för rörigt, då måste jag ju säga nej, det funkar inte. Mm.
Det är en annan tanke, kanske en dum fråga, men om man har 2 adepter och så är de på högsta nivån och så slåss de mot varandra om guldet. Mm. Kan det någonsin vara en svår situation när vem ska vinna av de här 2 nu? Jag ska hjälpa båda 50-50, eller hur gör man då?
Ja, och framförallt om man är gift med den ena också. Liksom.
Ja, jag tänkte att jag säger det, men du sa det själv. Var det ett case eller var det helt ofarligt?
Nej, men alltså jag anser att jag alltid har varit så pass professionell liksom, att jag tänker inte ens liksom i de banorna. Jag liksom, om vi tar nu Kajsa och Emma som exempel, i och med att liksom, du lyfter upp det på det här sättet, så när jag liksom går fram och pratar med Kajsa, så är det, då har jag liksom hela hennes, alltså våran kommunikation, våran relation, hela hennes resa fram till liksom där hon är. Mm. Och så coachar jag henne utifrån att hon ska liksom göra det optimala utav den situationen. Mm. Och sen så får jag helt enkelt gå ur den resan och liksom två minuter senare går jag till Emma och då har jag liksom den ryggsäcken på mig istället liksom.
Men det här är helt odramatiskt på något. För dig är det, det.
Ja, för mig är det det. Det är det verkligen. Sen så finns det ju, kan du, alltså nu, det kan finnas en prestige mellan dem. Nu behöver vi inte ta Emma och Kajsa som exempel, liksom. Men jag menar, det kan ju verkligen vara så att de vill slå varandra och som gör också att det blir en svår situation för dem när de liksom ska värma upp tillsammans till exempel. Eller, och då, det kanske de inte vill.
Skulle det funka mellan två amerikanska 100-meterslöpare som slåss om ett OS-guld?
Ja, det skulle det kunna göra, men det skulle inte behöva göra det heller. Men, och det är nog upp varje enskild situation. Men det är, så här, är man träningskompisar så har man ju ändå, alltså då tränar man tillsammans, man har sin relation i botten med sig in. Är man liksom rivaler och man inte är, man kommer från olika länder, man känner varandra knappt och man liksom, då kan man ju liksom så här bygga upp en annan form av liksom energikälla för att vilja slå dem eller besegra motståndaren liksom.
Ja, men det är bra. Det är spännande ändå.
Ja, jo, men jag tycker också det är spännande. Och det, jag tycker ju att, alltså, du, i de lägen så ska du som aktiv vara självisk och vilja vinna. Och förlorar du så tough luck liksom. Det är liksom, det, då, din konkurrent var bättre idag. Det är bara att gå hem och göra jobbet bättre.
Nu kommer vi in på en annan sak här som är väldigt viktig i de flesta saker i livet där det handlar om att prestera, inte minst i idrott och inte minst i friidrott. De mentala faktorerna. Hur jobbar du med att bygga en individs självförtroende?
Det är otroligt.
Det är en väldigt stor fråga.
Är väldigt otroligt komplext. Alltså det, och det är svårt att sätta fingret på vad jag gör. Men stor del är ju att se dem. Att ge dem verktyg. Men för mig handlar det faktiskt både om hur, alltså att tekniska egenskaper till exempel, men även mentala, alltså hur agerar man i olika situationer, hur hanterar man en motgång eller hur tacklar man att någon säger någonting till en eller och liksom att diskutera de sakerna och att finnas där som en vuxen trygg kompis och tränare. Tror att jag har en del erfarenhet så att jag kan hjälpa dem att ta rätt val. Det är väl det handlar om mycket, alltså det mentala. Att för mig är det så också att du tar ju massa val hela tiden, eller hur du hanterar någonting som händer. Hanterar du det på ett negativt sätt eller på ett konstruktivt sätt? Och att hela tiden vara en problemlösare och hantera de sakerna som uppstår med någonting konstruktivt, då är man ju på väg. Även om du inte liksom gör, det finns ju många svåra val som verkligen kanske inte blir rätt första gången, men du försökte, och så nästa gång så har du lärt dig någonting utav det. Det blir lite flummigt. Men
jag förstår vad du menar. Jobbar du samarbeta med någon form av beteendevetare, idrottspsykolog eller någon liknande person?
Inte nu.
Nej, jag, har du gjort?
Ja.
Har du några exempel på det? Hur det har blivit eller har varit?
Ja, men alltså, det är framförallt så här, när om en individ ska jobba tillsammans med en beteendevetare eller idrottspsykolog, så är det väldigt viktigt att adepten vill det och att det kommer inifrån och att de här tankarna som man kanske brottas med, att det är den aktive som vill det. För jag tror inte på att man ska forcera på det eller säga till en aktiv så här, du behöver jobba med en mental coach.
Utan det är mer i så fall den aktive som kommer till dig, ja, och
jag,
säger det.
Jag tycker det. Mm. Men det handlar ju mycket om att man, just det här som jag sa förut med valen, att man gör rätt val och att man, vågar prata.
Mm.
Att vi vågar prata om de problemen som finns.
Mm. Men om man säger så här, att du känner att du har en adept som är duktig och som är extremt talangfull och som har kommit upp på en hög nivå, men som saknar det där allra sista, exempelvis väldigt bra i tävlingar när det gäller mindre, men sen kommer det större tävlingar när det gäller mer, och då hoppar man exempelvis mycket sämre.
Jag tar det som mitt problem då. Mm. Jag anser att det har att göra med upplägget, med planeringen, hur jag har fått den, hur jag har tränat den inför.
Mm.
För att det mentala och det fysiska, det går inte liksom, för mig går inte det att liksom separera. Det är, om du är bra fysiskt, mm, och du gör saker bra på träningen, du är säker i din teknik, du är trygg i vad du ska genomföra.
Mm. De här tre sakerna, det fysiska, det tekniska och det mentala, i din värld så är de integrerade med varandra, och du har ansvaret för helheten och du är den som ska fixa till det egentligen och ha fullt ansvar för det, kan man säga så.
Det var väldigt bra uttryckt, precis. Mm. Så.
Ja. Har du några erfarenheter på något sätt, du behöver inte nämna några namn, men där du har jobbat med någon adept där du har utifrån det mentala gjort något speciellt för att lyfta prestationen?
Nej, men alltså det är så här, jag har, för mig så är det nästan 100% att när man är bra förberedd så presterar man bra.
Mm.
Och då har man också tur på något konstigt sätt liksom. Mm. Sen jag kan ju, om det är så att formen och fysiken inte riktigt är där som man önskar att det ska vara,
mm,
då vet ju jag också att nu kommer det bli, det kommer bli lite svårare,
mm,
i år, mm, att göra liksom en 100%. Alltså grejen är så här att jag vet ju då, som Emma många gånger till exempel, som har presterat otroligt bra tycker jag på stora mästerskap,
mm,
så är det ju, kan ju förväntningarna vara att hon ska hoppa 2 meter.
Mm.
Men jag vet att hoppar hon, om hennes personliga rekord är 1,98 och hennes årsbästa är 1,93, då tycker jag ju det är grymt om hon hoppar 1,95,
mm,
för att, mm, det är där hon är
just nu. Ja.
Just nu. Mm. Och då kan jag vara skitnöjd över att hon hoppar 1,95. Mm. Då tycker, mm, jag vi har fått ut det som vi vill.
Mm.
Men så kan det ju vara så här att någon annan tycker att för 2 år sedan så hoppade du så här högt, det borde du göra nu igen.
Mm.
Ja, det kan jag hålla med om, men vi är inte där tyvärr.
Nej.
Och då,
nej,
kan man inte trolla.
Nej.
Men det som går att göra lite, det är ju ändå att, alltså, man kan skruva lite grann på resultat liksom, att, mm, om någon, jag tar 10, om vi mäter stående 5 steg och deras personliga rekord är 18 meter säger vi,
mm,
och så hoppar den 17,98 ser jag här liksom,
mm,
då, alltså, då skulle jag ju kunna säga 18,01, alltså, mm, det är ingen skillnad på de där 3 centimeterna, men i det
mentala,
i det mentala, mm, så kan det ju betyda väldigt mycket. Jag persade på den här övningen, jag är bättre än någonsin.
Mm.
Men samtidigt är det så här, hoppar den 17,20 och personen går till 18,00,
mm,
och jag säger 18,01, mm, då det går inte.
Då faller på trovärdighet.
Det funkar inte. Nej. Liksom.
Vi säger så här, du har varit med om många mästerskap och där handlar om väldigt små marginaler mellan succé och fiasko.
De här grejerna får du inte säga till mina aktiva förresten, för då tror de ju att jag inte...
Vi får hoppas att de inte lyssnar på coach meet coach då. vi var inne på mästerskap, OS-VM, stora förväntningar, krav både utifrån och från sig själv och så vidare. Skarpt läge, tävlingsdagen, dagen före kvalet, kvaldagen, finaldagen. Riktigt, nu pratar vi om skarpt läge, liksom once in a lifetime, kanske med en OS-final och så vidare.
Vi pratar om bästa dagarna i personens liv.
Exakt.
dina erfarenheter av att hantera det mentala som ansvarig coach med, ihop med dina aktiva vid den typen av situationer?
Ja, men jag beskrev det direkt när jag sa det här. Liksom det, man ska njuta av det. Man ska verkligen uppskatta att man är där då och har möjligheten att få testa mäta sig mot de bästa i världen. Liksom.
Om du har känt då aktiva som inte riktigt är där mentalt, som känner en viss form av ängslan, nervositet, du ser att det finns ett beteende som inte riktigt du känner igen att du vill ha på den här killen eller tjejen dagen före en final eller på förmiddagen eller en final på eftermiddagen. Vad känner du där? Vad har du för erfarenhet? Har du något exempel där då gjorde vi så och så slappnade hon av och så vann hon typ?
Det finns nu. Men jag återkommer lite till det här med alltså, har du tävlat, det är väldigt viktigt att man har tävlat mot de här individerna. Om du ska vinna så ska du ha liksom varit på den nivån innan. Det är väldigt, väldigt sällan att det kommer någon som säger så här på ett VM och den som vinner då inte skulle ha varit med på Diamond League-tävlingar eller inte ha mött de andra personerna innan. Det är väldigt, väldigt sällan. Det händer säkert någon gång liksom att det blir någon extrem. Då är det ofta någon väldigt ung person kanske som kommer och liksom bara utvecklas jättemycket. Men så att för mig är ju det en del utav förberedelsen att man har tävlat i liknande sammanhang, att man är trygg i den miljön som du beskriver som hemsk, men att den är inte hemsk. Nej. Den är underbar liksom. Ja. Det är där man vill vara, man vet vad som förväntas. Och vet man det, då har man ju också en fördel. Och sen är det här med liksom, att vara problemlösaren, nyfikenheten liksom. Att se att någon som hoppar långt som en sporre istället för en liksom shit, nu hoppar han så långt, det kan jag aldrig göra. Nej. Istället se det som shit, det är grymma förhållanden idag. Det där ska jag också göra.
Men du har ingen sån situation där du har känt att din adept inte har varit där.
Jo, men alltså,
och så gjorde vi så och så blev det bra. Alltså, det är lite det ute efter.
Jo, men jag är, alltså, nervositeten kan ju ofta göra folk lite handlingsförlamade. Inte alltid, men alltså det är den vanligaste grejen som jag tycker att det är så här. Helt plötsligt så sitter personen bara och stirrar rätt ut liksom. Och det, för vissa kan det vara en, liksom en strategi och ett bra sätt att liksom vara lugn bara och chilla och vara själv. Alltså att en del blir nog för stressade istället. Men jag tror det är viktigt att man har lite så här rutiner. Alltså vad gör man på inhoppningen? Man kommer in, man vet lite grann hur man ska värma. Man ska köra någon stegring. Sen ska du göra två stycken inlöpningar på ansatsen. Så har man lite kommunikation däremellan. Och då kan man ju liksom känna på dem lite hur de mår. Och sen så hoppar de ofta liksom några lättare hopp så att säga med lite kortare ansats. Och då, alltså, så att man att det sker någonting hela tiden tror jag är viktigt. Och min roll i de sammanhangen är ju verkligen att vara den trygga punkten. Och att är man nervös och man inte riktigt vet vad som ska hända, så kan en blick liksom bara liksom på mig liksom, eller om man känner för att prata lite liksom, och komma och snacka lite liksom, och så
tummen upp
precis. Jag har inget så här jättekonkret att komma med. Jag menar, det är så olika från vad jag säger spelar nog väldigt stor roll. Men och det handlar nog mer att bara vara så lugn, att jag är lugn och peppande och liksom visar att jag tror på personen. Och som sagt, har vi gjort jobbet, då blir det bra.
Jag är med på det, och det är såklart extremt situationsanpassat också. Ja. Från individ till individ.
Ja.
Det är bra, Jannik. Vi släpper det. När man planerar en karriär, en säsong, en månad, en tävling och så vidare framåt, så målsättningar är ju väldigt viktigt i verksamheter. Hur har du jobbat med det mot dina aktiva, med målsättningar, kort, lång och så vidare?
Jag tycker det är svårt alltså med just det, den grejen. För att en del sätter väldigt höga målsättningar och kanske den målsättningen blir mer bara ett uttalande istället för liksom en drivkraft inifrån. Mm. Så att för mig är ju inte själva alltså så här, resultatet om de säger jag ska hoppa 2 meter eller mitt mål är att vinna OS eller mitt mål är att liksom, ja, det är inte viktigt för mig.
Nej.
För det viktiga är ju att de vill utvecklas och att de, alltså att persa eller att vinna liksom det stora mästerskapet eller bli bäst i världen, det är för mig en självklarhet.
Mm.
Men du måste göra jobbet.
Mm. Resan dit är det viktiga.
Ja, ja, men, och då är det ju ändå sådär liksom att, som vi var inne på väldigt mycket förut, med livssituation, att skapa, att göra rätt val.
Mm.
Det är ju det som jag tycker ska vara målsättningen.
Mm.
Och då är det ju ibland så här, en del säger så här, vad är ditt mål? Ja, men mitt mål är att göra mitt bästa.
Mm.
Och den gillar jag väldigt mycket om man fattar vad det innebär att göra sitt bästa är.
Mm.
För att man, det är ju också en fras som man kan gömma sig bakom.
Mm.
Att, men det, fattar man vad det innebär att göra sitt bästa, då är det de tuffaste kraven du kan ställa på dig själv.
Mm.
För det handlar ju om allt från att du vaknar på morgonen. Alltså egentligen, om vi går liksom, om vi pratar OS nästa år,
mm.
så ska du, och säger jag nu att jag ska göra mitt bästa för att prestera så bra som möjligt på OS nästa år,
mm.
då börjar ju det nu.
Mm.
Allt jag stoppar i mig, hur sover jag, vilka val gör jag varje dag från nu.
Mm.
Och då, det är ju då vi börjar liksom kunna, då återhämtar man sig bättre, då äter man rätt, man är fokuserad på sin uppgift, man vet vad man ska göra. Om man inte vet vad man ska göra, så frågar man mig, Jannik, vad ska jag göra för att bli bättre?
Mm.
Hur behöver jag vara? Vilka egenskaper är det vi ska fokusera på? Alltså man ska ta det ansvaret. Och det är inte alltid jag som ska liksom bara komma och servera allting på ett fat. Man får ta ett ansvar själv.
Tycker du att ibland när man har den målsättningen, jag ska göra mitt bästa, så fokuserar man bara på tävling? Och inte på livet för övrigt.
Ja, men så det är nog så. Alltså någon säger så, jag gjorde mitt bästa idag.
Mm.
Ja, men det kanske du gjorde det nu liksom. Men du har ju glömt liksom hela året här.
Ja.
Så gå och lägg dig.
Det är bra. Vi släpper målsättning och då går vi in istället på det här som kanske är ännu mer intressant. Det är ju egentligen då uppföljningen av målsättning, analys och reflektioner. Din erfarenhet genom alla år att jobba med analys av en adepts eller en träningsgrupps utveckling, reflektion och feedback.
Jag brukar så här efter säsongen så brukar jag faktiskt, jag är ofta väldigt trött liksom när säsongen är slut. Det har varit mycket press och mycket liksom, allt ifrån de några som har velat kanske prestera som bäst på SM och få vara med på finkampen till andra som har haft då internationella mästerskap till. Jag brukar åka iväg på en resa. Jag hoppar på nattåget här i Göteborg, så åker jag upp till Narvik.
Mm.
Det tar 24 timmar.
Mm.
Och så åker jag dit upp och så sover jag där 1 eller 2 nätter. Och så är ibland har jag hyrt någon bil och åker ut liksom på Lofoten.
Och då pratar vi alltså november, december.
Ja, exakt.
Och då är det ganska mörkt i Narvik.
Ja, inte jättemörkt ändå. Men alltså i september brukar jag göra det.
Mm.
Vilket jag nog kommer göra nu ganska snart.
Mm.
Men och då på den resan så har jag, du vet, när man åker tåg i 24 timmar så liksom tiden gör jobbet.
Mm.
Jag sitter liksom, jag kan vara liksom skittrött i 4 timmar. Jag bara sitter där och stirrar ut genom fönstret och ser landskapet swisha förbi. Jag älskar det liksom.
Mm.
Men så helt plötsligt så börjar ju hjärnan snurra.
Mm.
Så sitter jag med datorn och så börjar jag skriva ner mina intryck från de olika individerna.
Mm.
Och börjar liksom tänka, vad är det som har varit bra och vad är det som inte har funkat?
Mm.
Och när jag börjar tänka på det som inte har funkat, så kommer det nästan alltid automatiskt utav sig själv saker som jag vill förbättra hos olika individer.
Mm.
Och då börjar jag också fundera på hur ska vi då förbättra det.
Mm.
Och då så skapar jag nya planer och nya tankar. Och jag brukar skapa mina egna målsättningar med dem jag tränar. Vad jag tror är möjligt för dem liksom, mm. att kunna nå för resultat. Och det brukar jag inte dela med dem.
Nej.
Det är mer liksom vad jag känner. Liksom, att det här skulle jag vilja, den här personen ska fan kunna göra det här.
Mm.
Men då måste jag ju se till att den här personen gör jobbet.
Mm.
Och det är väl också det som jag tror är en av mina starka sidor, är att jag försöker hjälpa mina adepter att göra jobbet. Mm. Gör de inte jobbet så kan jag vara ganska hård mot dem ibland och kräva liksom att kom igen, du behöver göra det här.
Mm. Och då är du uppe i Narvik och funderar på detta?
Ja, men precis. Mm. Sen åker jag hem igen och sen så gör vi jobbet helt enkelt.
Mm. 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 Det är intressant. Analys. Jag gillar också att byta miljö. Jag tycker det är otroligt viktigt även under säsong. Och både här och där, både med de aktiva och med ledarstaben, så gillar jag att byta miljö. Jag tycker det är fantastiskt bra. Så det är spännande. Jag har aldrig provat att åka tåg fram och tillbaka till Narvik. Men i fotboll åker man oftare söder ut och ser på någon Champions League-match eller någonting nere i München. Eller
ja,
någonting.
Det kan jag förstå. Det är väl också härligt. Men just det där, att få, för mig är det att få vara helt själv med mina tankar. Och när man åker tåg och man är på väg någonstans, så för mig är det att man hamnar någonstans i en väldigt gynnsam liksom, situation för att tänka.
Det blir en kreativ miljö och du blir avslappnad. Du, det här med data och statistik och så vidare, hur mycket har sånt kommit in i ditt arbete de senare åren?
Vi mäter ju ganska mycket. Så här, alltså när vi kör styrka så ser man ju hur mycket vikt det ligger på stängerna.
Mm.
Och när vi kör hoppstyrka så är det ett viktigt moment också att ha olika övningar som man mäter.
Mm.
Sen kan man kalla det tester om man vill.
Mm.
Men för mig är ju att mäta väsentligt, för att det visar ju också att man tar du i eller tar du inte i.
Mm.
Det finns ju också studier som visar bara så här personer som mäter vad de gör blir bättre än personer som bara liksom, för att om du gör ett utföra ett längdhopp och du mäter det då, och du ser att det här var 6 meter.
Mm.
Och så hoppar du igen och så är det 5,70. Då känner lär sig kroppen själv också att förstå att det här var inte bra.
Mm.
Och så att jag tycker det är viktigt att mäta.
Mm.
Har
det blivit mer statistik de sista åren i friidrott? I träningsplanering, träningsupplägg och så vidare? Kontra dina egna ögon?
Nej, jag tror inte det. Kanske att jag... Alltså grejen är att jag har ju ganska mycket liksom i banken nu. Jag vet ju vad andra personer har gjort.
Mm.
Så jag vet ju vad som är bra i olika tester.
Mm.
Och då är det ju såklart man är ju där man är. Mm. Men om du inte är där så behöver man bara bli bättre, och då gäller det ju liksom att träna rätt och göra rätt övningar så att man utvecklas. Och alla utvecklas ju också på olika sätt. Och varje individ jag tränar är ju ny. Så att jag menar, jag kan ju inte bara ta Christian Olssons träningsprogram och sätta det på Gabriel Wallmark nu och så kommer han också hoppa 17,83.
Nej.
Det funkar inte.
Det funkar inte så. Du, Jannik, du har haft otroliga framgångar som friidrottstränare. Väldigt stora, får man säga. Om man tittar på dina motgångar, och då tänker jag kanske i första hand nu då som tränare. Vad har varit dina största utmaningar som du har haft som coach inom friidrotten? Finns det någon situation där du känt att fasen, här räcker inte jag till som tränare här. Här fixar jag inte. Har du haft någon sån situation? Dina största utmaningar?
Alltså det som dyker upp, det är ju liksom det här när folk men de som jag har tränat har blivit äldre och då, antingen att man har skadebekymmer som gör att man inte riktigt kan träna på det sättet som behövs, vilket som gör att man inte kan prestera på toppnivå på samma sätt som man önskar att man skulle vilja. Mm. Då uppstår det ju motivationsproblem.
Mm.
Och det där är det ju svårt att trolla, för jag, det som jag sa förut, jag tror att det, när fysiken, om den blir lite sämre,
mm,
och man har ont någonstans så att man inte kan genomföra tekniska saker så som man vill, då blir ju det mentala tufft, alltså då blir det, mm, jobbigt, då får man gräva djupt.
Mm.
Och då att finnas där då som stöd och att det där är, tycker jag ju är det svåraste.
Mm.
Hur ska du... det enda jag kan göra är ju att försöka hitta lösningar på de här problemen då. Alltså du behöver bli bättre fysiskt. Så vi behöver jobba med rehab kanske det handlar om då. Liksom, mm. Eller skapa ny funktion i en led eller... Mm. Och då måste vi ju, då är det som måste vara fokus. Då gäller det att liksom hitta motivation i det och se den lilla framgången i det.
Mm.
Men så ja, du märker ju, jag är en problemlösare.
Mm.
Jag tycker inte om att liksom, är det ett problem så ska du lösas.
Mm. Jag tänker så här, Jannik, alltså om man jämför exempelvis med andra idrotter, lagsport exempelvis som du tränar, och så har du några spelare som du har jobbat väldigt länge med och du har haft ett väldigt fint samarbete med dem, men så börjar det bli så att de helt enkelt inte färgar längre, de platsar inte. Då ska de så att säga i ett fotbollslag på något sätt för att laget ska fortsätta prestera, så kanske de hamnar utanför. De blir utbytta, de blir satta på bänken och till slut så kanske de inte ens hamnar på bänken ibland. Och folk som jobbar med landslag och så vidare, där handlar det om att de som har burit laget i många år kanske till slut inte ens platsar där. Och då finns det ju ett uttryck som heter kill your darlings, som kan vara väldigt svårt eftersom man har en väldigt bra mänsklig relation också med sina aktiva som man har jobbat med och haft framgång tillsammans med. Det där kan ju vara väldigt, väldigt svårt att, för att det mänskliga så att säga, ta överhand av det här professionella prestationen. Finns den typen av så att säga, problemställning i en friidrottstränars vardag? Att en som varit uppe och slått kanske nästan på världsrekord och vunnit OS och så vidare. Sen presterar man inte helt plötsligt längre. Man kommer med 12 på en GP-gala i Barcelona helt plötsligt. Och blir det då fokus att tränaren gör någonting fel, eller kan adepten känna att det är jag som inte är tillräckligt bra och så vidare? Förstår du lite vad jag är
ute
efter?
Ja, men jag förstår verkligen. Och så har det ju varit en del gånger. Och det är ju... jag kan ju inte bara säga att jag alltid gör de perfektaste planerna och bästa träningsprogrammen. Liksom, så att... jag menar, det är klart att jag ibland... lägger upp det fel så att det kanske är tråkigt eller så att det inte sker någon utveckling, och att man skulle kanske behövt ha gjort det på ett annorlunda sätt så hade det kunnat presteras bättre.
Mm.
Och det, alltså ingen har ju så att säga, det där är ju väldigt svårt att sätta fingret på vad det är ibland som gör att utveckling uteblir.
Mm.
Men jag har ju min roll i det. Mm. Och sen så har ju den aktive då liksom sin roll med motivation och alltså den här livssituationen. Alltså det är ju så, har man haft en optimal livssituation i många år där man har, och sen är plötsligt så har man inte det. Man jobbar väldigt mycket mer för att det kan, man kanske måste göra det. Man kanske har skaffat barn, man kanske har skaffat en pojkvän eller flickvän som tar väldigt mycket tid och man vill få in massa andra saker i livet. Då kan man ju inte heller förvänta sig kanske att återhämtningen är lika bra. Och man blir äldre, bara fysiskt äldre, som gör också att man inte återhämtar sig lika bra. Och då kanske man måste minska på träningen. Minskar vi tillräckligt mycket på träningen eller inte? Alltså, men, och där, då sätter ju relationerna lite på spel, precis det du är inne på.
Mm.
Men jag tycker ändå att det är en... sådana där grejer är ju svåra.
Mm.
Och framför... Jag... Jag har aldrig så här kickat ut någon. Nej. Det är en kille jag har kickat ut som faktiskt inte skötte sig, som var en grym kille. Men det är en annan frågeställning än den här vi pratar om nu. Men mina aktiva får ändå vara kvar och träna. Och sen så länge de kommer till träningen och liksom kommer med energi, så är det helt okej att de tränar, även om de inte persar längre. Och det är en del kan ju faktiskt vara kvar ganska länge och ändå ta medaljer på SM trots att de är sämre än vad de har varit som bäst. Och kan ju inspirera de yngre. Men någonstans måste man ju välja att sluta. Jag tycker att det är någonting man måste bestämma själv som aktiv.
Har den här typen av scenario som jag försöker beskriva då, utmanar dig lite på den här frågeställningen, är det något som är ganska enkelt i friidrott? För det blir inte den typen av situation, man slutar när man är för dålig bara, eller?
Det är ju svårt. Just när man har varit väldigt bra kanske och resultaten blir sämre och sämre, och så börjar man gå varann på nerverna kanske lite för att det inte funkar. Och i vissa fall så händer det ju att någon byter tränare till en annan tränare. Och det kan ju kanske vara en lösning också, att få en liten nytändning, en ny kick, eller få lite nya övningar. Så kanske man kan få ett litet lyft igen utav det.
Har du något sånt exempel på detta där du liksom känt att vi var på väg dit men så gjorde vi så och då blev det jäkligt bra? Svår fråga kanske.
Nej, men alltså nästan har det alltid varit när det liksom börjar gå, om man så här, i friidrotten är det ju ganska, det har ju faktiskt också lite med ålder att göra och att man sliter ut kroppen lite grann. Så när de har passerat 30 och de har liksom fått ut väldigt mycket av det där, som jag säger, 100% av sin egen förmåga, och man börjar få så här skadekänningar, kroppen blir mer och mer liksom, nästan utbränd nästan kan man kalla det, då är det svårt att vända på det. Det är svårt och jag har inte liksom så här lyckats och vända. Det är klart att vid något tillfälle så kan någon liksom prestera bra, hyfsat bra igen, men om man ser det i det stora hela så är det en karriär som ofta går uppåt, 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 uppåt. Sen är det så här att mellan man är kanske 20, 21, 22 till man är 30, de 8-10 åren där kan det gå ganska mycket upp och ner, och man kan vara sökande, man kan hitta olika lösningar på olika problem, och det kan vara så att man får en topp när man är 23 och sen händer ingenting, och sen så kommer en topp när man är 29 igen. Och då kanske det är att man de där åren däremellan inte har träffat rätt i sin helhet. Och som du varit inne på innan, det är inte en faktor som spelar roll, det är många faktorer som spelar roll. Och det är ju det som är tjusningen med friidrott och med att vara, alltså det är det som inspirera mig till att jobba med det jag jobbar med. Att jobba med de här individerna och försöka hitta rätt. Att få dem som är, alltså i den åldern, att nå toppen utav sin förmåga. Och det, jag älskar det.
Jag förstår det. Du, innan vi slutar här, Jannik, vi måste bara lämna några ord om fantastisk, både idrottsman och personlighet, Duplantis. Man blir glad varje gång man sätter på tvn och han kommer i bild. Och den entusiasmen, den energin, den glädjen, det blandningen mellan amerikansk självförtroende och svensk ödmjukhet som någonstans verkligen man känner. Vilken kille, och så bara helt plötsligt så vinner han och han hoppar bara högre och högre och högre. Vad finns det att säga om denna man?
Ja, jag håller med dig. Alltså, jag tycker det är så häftigt med hans... alltså rötter i Sverige då med Elena liksom, som och hans, alltså hela svenska sidan här då liksom. De känns ju som en himla skön familj. Och sen som du säger då med Greg och amerikanska sidan med hans pappa där då. Och att han är uppvuxen i den amerikanska kulturen ändå. Och det är ju väldigt just det här med självförtroende och tro på sig själv. Och det är klart att, alltså, jag tycker så här, amerikaner kan ju vara skithäftiga, men samtidigt kan de vara patetiska också ibland när de tror så himla mycket på sig själv och snackar ju sönder sig själva liksom, och sen så händer ingenting.
Nej.
Men jag gillar ju att de tror på sig själva.
Mm.
Men och han är ju, han är ju en vitamininjektion i svensk friidrott, det måste jag säga. Och alltså hans ödmjukhet och att han också har liksom väljer att komma in i landslaget och dela med sig av sin, alltså, framgång. Alltså, och det är ju det som jag tycker är så häftigt. Han är ju den här killen som kommer in till gruppen med ett leende. Och då blir man glad tillbaka. Och det är ju en strategi som han har såklart. Mm. Liksom. Och då, han får så himla mycket positiv energi tillbaka från alla.
Mm.
Du sitter här och liksom kastar beröm på honom.
Mm.
Och det är ju för att han har den attityden som han har.
Absolut.
Och det är häftigt att se.
Mm. Ja, det är kul. Det blir världsrekord flera på han. Bobka, hur många satt han? Satte typ 20 rad eller någonting, va?
31 tror jag. 31. Eller 35 eller sånt där. Jag kommer inte ihåg riktigt.
Ja, det var inomhus och utomhus också.
Ja, men så han har... Och när Bubka tog det första gången, så jag vet inte hur högt det var, men jag menar, då var det kanske 5,70. Nej, högre var det. Men skitsamma. Men det är ändå, han har ju, om han skulle ha 35 världsrekord, då snackar vi ju, då ska han ju upp på 6,40.
Ja, det kommer inte gå. Men ja, kanske. Nej, som sagt, det är kul att höra att du gillar honom lika mycket som jag. Jag tycker han är en fantastisk idrottsman. Underbar. Du, Jannik, tiden går. Stort tack för att du tog dig tid att komma hit och prata lite om alla de här sakerna. Det har varit ett otroligt intressant, lärorikt och inspirerande samtal. Och stort lycka till nu med alla dina adepter i Friidrottens hus i Göteborg och i Örgryte, och hoppas det kommer fram lite nya fantastiska idrottsmän.
Tack så jättemycket, det har varit väldigt trevligt. Tack så mycket.
Ha det bra, ciao.
Ciao.
Tack för att du har lyssnat på Coach Meet Coach, och tack till Ideella Folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av Bingolotter och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet och stödja utvecklingen av framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Ha det bra!
En poddproduktion av Fredag.